Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig Jimmy.
Och med mig Sara.
Välkommen hit än en gång.
Tack, jag är här hela tiden nu.
Ja, ja det precis. Mm. Men I like it.
Ja, men det är härligt, mysigt.
Ja, det är lite liv och rörelse här hemma.
Mm, precis. Mm. Yes. Hur är läget?
Det är mycket bra tycker jag.
Mm.
Ja, hur mår du?
Jo, men det är bra. Lite så här väldigt uttråkad. Alltså det är ju väldigt lite jobb nu. Jag vet inte vad folk håller på med. Det är liksom bokas, avbokas. Det är förkylningstider och folk har inga pengar. Så att jag är lite så här: give me job. Alltså det är verkligen, ja det är sjukt tråkigt nu.
Ja, jo, men nu är det ju köpa julklapps.
Nej men köp inga julklappar. Alltså gå på yoga, gå på healing.
Gör något presentkort. Annat.
Det är mycket bättre. Ja, exakt.
Ja, jag fick presentkort eller presentutskick från
Flingan.
Ja, mm. Och där var det också tänk på att ta hand om dig själv och liksom så här, gå på behandlingar och grejer. Mm. Det var lite mysigt tyckte jag.
Mm, verkligen.
Mm.
Just det, vi ska bara säga ett snabbt också att vi hade tänkt ha ett litet poddevent i december som vi har flyttat till januari.
Ja, det var lite tätt inpå.
Vi kom på det.
Mm, precis. Mm.
Så att i januari så ska vi ha ett litet poddevent förhoppningsvis i Vasastan då.
Mm.
Där man är välkommen att komma dit och så kommer vi podda på plats och mingla och hålla space och sådär. Så att, men vi återkommer.
Precis, vi ska planera lite mer.
Mm. Mm. Eller planera. Punkt.
Ja, vi ska planera. Uh-huh. Korrekt.
Vi sitter ju inte själva här idag då.
Nej, det gör vi inte. Verkligen.
Och det här är lite spännande för vi har ju faktiskt med oss en gäst som har varit min terapeut.
Just det.
Ja, jag gillar liksom att hålla dem nära så att säga.
Mm. Ja.
Hjälparna. Och vi har ju varit lite nyfiken på just det här med anknytningsteorier och sånt. Och då frågade vi henne om hon ville vara med och det ville hon.
Ja.
Så vill du välkomna dagens gäst.
Ja, välkommen Caroline Foyer.
Hej, tack så mycket. Tack för att ni bjöd hit mig.
Ja, supermysigt att ha det här. Det är så lyxigt att ha liksom gästerna på plats och inte bara sitta på Zoom. Det blir så här helt annan grej, det är mycket mer levande.
Verkligen, ja. Det är första gången jag poddar så här live tillsammans. Annars har jag varit på Zoom faktiskt.
Mm.
Det känns bra.
Vad kul. Ja, härligt.
Ja, men jag upplever att det blir en annan energi när det liksom sitter i samma rum.
Mm.
Och inte de här fördröjningarna och det här. Jag vet inte som det kan bli. Mm. Bara prata i mun på varandra. Liksom.
Ja, nej, men det här känns toppen.
Ja, vad härligt.
Men kan inte du, jag har ju redan spoilat lite då att du ju faktiskt är terapeut. Mm. Jag sökte mig till dig, vi försökte komma på när det var, jag tror att det var kanske två år sedan.
Mm, det kan stämma.
Ja, något sånt där. När jag kände att nu är det dags att ta tag i alla känslor jag har som jag inte vet vad jag ska göra av. Så då sökte jag mig till dig och sen har jag ju liksom följt dig sedan dess. Mm. Och du är ju en fantastisk terapeut och person, vad jag har liksom lärt känna lite grann i alla fall. Och du gör ju fantastiska inlägg på Instagram om allt möjligt. Och vi ska definitivt prata sen om vart man hittar dig i slutet och så.
Wow, tack!
Men kan du inte liksom berätta lite kort bara, hur kom du in på det här med terapi? Om det fanns någon anledning eller om det bara blev så eller hur?
Mm. Det var faktiskt någonting som bara kom till mig en sommar när jag var på Bali och jag tänkte att jag måste göra någonting med mitt liv och vad är det jag brinner för. Och då tänkte jag på att jag ville bli psykolog till exempel för att det var någonting jag drömde om när jag var liten. Men själva intresset låg ju i att förstå insidan. Jag har själv mått väldigt dåligt när jag växte upp. Och har funderat väldigt mycket på vad som sker inombords. Och när jag var liten och tonåring så var jag hade ingen som kunde stötta mig i det här eller guida mig i det här. Så det blev någonting som jag gjorde själv, för mig själv. Och det har varit en otrolig resa som jag vill dela med andra. Så det naturliga steget var ju att utbildade mig till någonting där jag kunde få hjälpa andra. Och jag har varit på lite olika typer av utbildningar. jag började med att liksom utforska hälsa, den fysiska hälsan som shiatsu-terapeut. Jag har gått näringslära, jag har gått till PT, men ingenting var helt rätt. Och sen så hittade jag då Humanova som utbildad terapeuter och kände bara att det här är nog min grej. Och så bara anmälde jag mig direkt när jag hittade den sidan. Mm. Och sen började jag 2 månader senare. Så det var verkligen, det gick snabbt och det var 100% rätt.
Wow. Mm. Magkänslan.
Det var magkänslan. Mm. Det var de andra sakerna också. Men det var inte, jag var inte färdig där. Jag behövde hitta det där som jag kände liksom verkligen var min grej till 100%.
Mm. Wow. Och en fråga bara, hur var Bali?
Bali är fantastiskt. Har man inte varit där så borde man åka dit.
Ja, för det känns ju som att det är sånt där ställe som ofta dyker upp och folk åker och hittar sig själva eller du vet, förverkligar sig, du vet, och det ser ju helt magiskt ut. Mm. Så jag tänkte, det är kul att höra från någon som faktiskt har varit där. Ja. Jag har ju bara sett det på bilder.
Ja, nej, men det är magiskt. Och det är ett sceneri som verkligen öppnar upp för att ja, bara njuta och du vet, connecta inåt. Just
det. Mm. Jag fastnade på shiatsu-terapeut.
Precis, ja, det gjorde jag när jag var liksom 20 tror jag, så det är ett tag sedan. Men det handlar helt enkelt om att man trycker på olika punkter, man följer meridianerna i kroppen. Jaha. Så det är, ja.
Mm. Cool, alltså. Ja, wow. Ja. Du har en stor verktygslåda, för jag vet ju också att du utbildade dig inom hypnos.
Mm. Det är det senaste jag har gjort. Det är faktiskt min närmsta kollega Annie som sa att hon ville bli hypnoterapeut. Och jag tänkte, vad är det här för flummigt? Det var liksom min första tanke. Så jag började läsa på lite och bara, det som jag liksom läste och kom i kontakt med då. Jag tänkte, om det här finns tillgängligt för oss alla att lära oss, då måste jag lära mig det här. Så att jag hoppade på utbildningen och innan henne då. Så att, ja. Det är tack vare henne som jag är det nu. Och det har ju fördjupat mitt arbete som terapeut. Jag använder ju samtalet som grund. Men redan på Humanova så lärde vi oss att använda många andra verktyg. Så här kreativa verktyg som att måla, skriva, gestaltarbete, guidade meditationer. Så det har varit väldigt naturligt för mig att inte bara prata. Och det speciella med hypnoterapin är ju att man egentligen inte behöver prata alls. Nu måste ju klienten berätta för mig vad som händer inombords, annars så vet jag inte det. Men rent krasst så spelar det ingen roll vad vi pratar om, utan jag behöver bara veta din upplevelse, klientens upplevelse. Och det är känslorna vi följer. Så att det är en annan... Det är en annan, liksom en annan del av terapiarbetet. Men allt syftar ju till samma sak såklart. Men det kompletterar, tycker jag.
Just
det. Mm. Det kan jag tänka mig ett ganska så här, om man... för jag minns när jag gick hos dig så tyckte jag om att vi alltid började med lite meditation. Mm. Och så, att det var liksom så här, ja, men upp med fötterna i liksom soffan, man får sitta hur man vill, man måste liksom inte hålla ett stone face, det är bara så här, ja men jag bröt ihop och det var liksom, det var så skönt att bara så här, ja men vi mediterar, vi landar lite i kroppen, det är också lättare då att kanske få fram de här orden som man liksom, det här känns, men jag vet inte hur sätter jag ord på det, och så får man landa tillbaka lite, ah, okej, och så börjar man liksom trevande, och jag vet också att jag fick måla. Ja, men det var väldigt kreativt, alltså det var skönt liksom. Och jag kan tänka mig med hypnosen också, att är det så att man liksom har saker som man bara, jag vet inte hur jag ska få fram det här eller hur jag ska tackla det här, då är det skönt kanske att bara så här, ja men vi kör en annan väg liksom. Så att ja,
och det är ju också det att vi har ju faktiskt en del av vårt liv där det inte fanns ord, det fanns inte tankar, och det kommer vi in lite på sen med anknytningen, men de första åren i livet så tänker inte vi, utan vi känner. Och vill vi jobba med den perioden i livet så behöver vi följa känslorna. Det finns inga ord som kan liksom återskapa det. Utan det är känslorna som måste fram.
Just det. Mm. Gud vad intressant.
Ja, gud vilka rysningar jag får.
Ja, det blev så här, just det. Gud, alltså jag har aldrig liksom...
Nej, faktiskt, det är sant, ja. Precis.
Mm. Mm. Vad coolt.
Ja, och det är ju faktiskt då också att man har ju... Ja, man säger lite olika, men det vanligaste är att man säger att barn är i hypnos till ungefär 7 år. Vissa säger lite längre och sådär, men barn är i konstant hypnotisk stadie. Så det betyder att de inte använder sitt intellekt för att navigera.
Just det.
Mm.
Och sen som vuxna så är vi typ bara i huvudet, ja. Och tänker på hur vi för oss och vad vi gör och vad vi säger och shit.
Alltså. Mycket så. Och då blir det ju väldigt svårt att till exempel läka såren som skapades innan vi använde vårt intellekt.
Just.
Ja. Vi bara...
Ja men alltså det var verkligen, det är snabbt. Men alltså riktigt, försöker tänka tillbaka, men det är sant. För det är ju mycket så här, jag vet just när det kommer till trauman så är det ju kopplat till känslan du hade kring det som hände, inte det som hände egentligen. Så det är ju lite samma sak. För då måste du ju komma in i den känslan för att komma åt det liksom. Mm. Wow!
Just det, för det är ju det som är grejen, att man ofta sitter och ju repeterar själva händelsen. Men att det inte var händelsen som är just det.
Mm.
Mm.
Så, wow. nu börjar kugghjulen gå här uppe,
känner jag. Jag älskar det här. Det här är så kul alltså. Jag älskar oss från samtal.
Mm.
Wow.
Gud vad häftigt. Mm. Det måste vara alltså otroligt spännande och givande för dig också ju, att få jobba så och bara liksom plocka så här, men idag kör vi det här, vi testar det här liksom.
Mm. Ja, alltså än så länge har jag inte tröttnat och jag har svårt att se att jag kommer tröttna. Det är som ett äventyr med varenda klient. Jag får följa deras resa, den inre resan. Och det finns ju ingen mer magisk plats än vår inre värld. Mm. För där är allt möjligt.
Mm. Och visst har du lite parterapi också, har jag för mig.
Precis, jag är par- och relationsterapeut också.
Mm.
Och jag är även NLP-coach.
Mm.
Mm.
Hur stor verktygslåda har du? Alltså, my god, du får ha en sån här vagn med hjul och dra runt.
Ja, snart kanske, hoppas jag. Jag kommer inte sluta utbilda mig, jag älskar att utbilda mig och lära mig nytt. Och jag fick frågan någon gång så här, men varför håller du på att utbilda dig hela tiden? Känner du inte liksom att du vill bli bra på det du gör? Men jag tycker det är det jag gör, alltså att jag kompletterar och ser helheten. Och jag tror inte att jag kan bli färdig. Och jag tror inte heller att jag... sitter på rätt metod eller liksom rätt teori, utan jag tror att man behöver hitta det som är rätt för en själv. Och om en klient kommer till mig så vill jag ju så gott jag kan möta klienten där den är, vad den behöver. Så jag följer ingen mall, utan det är lite så jag tänker.
Magkänslan igen.
Ja, precis, magkänslan och ett samarbete med klienten såklart.
Mm.
Jag är väldigt tydlig med att jag kan inte lösa klientens problem. Klienten måste, eller måste, men det är klienten har ju svaren inombords. Jag är bara där för att guida klienten i sig själv.
Just.
Ja, det kan ju säga själv som terapeut att det kan ju vara det svåraste ibland, att folk är så här, men säg bara vad jag ska göra.
Ja, exakt.
Hjälp mig.
Ja. Och kanske bokar ett samtal och blir besvikna för att de inte mår bra när de går därifrån.
Exakt.
Då har man inte riktigt rätt förväntningar.
Nej.
Nej, precis. Nej, men alltså det är inte vi människor lite så. Vi vill ha quick fix igen, återigen. Mm. Vi vill ha, man går dit, vad skönt, någon gör jobbet åt mig.
Ja.
Man lägger det utanför sig själv.
Mm.
Exakt, det var inte mitt fel. Det var den här personens fel att jag krockade. Eller... Ja. Det är lite, är det mer, man vill gärna så här, ta lite ansvar, det är jobbigt att ta ansvaret, och framförallt om man kommer till en terapeut, tänker jag, där det liksom är, då handlar det om en själv, egentligen och då är det jättejobbigt att börja grotta det där, så att,
men det tror jag vi ska släppa det här. Jag ska bara säga att jag tror också att lite man alltså de här liksom terapeuterna man ser på film och serier tycker jag ofta är så här, de har ju så bra saker att säga hela tiden, så jag tror att har man inte gått i terapi, då tror man att så här, jag går dit och sen så kommer den här bara säga så här perfekta saker, så att jag kommer bara wow, och sen i riktig terapi är det typ så att terapeuten sitter tyst hela tiden och man bara Och så här lite grann. Så jag tror liksom också att man kanske har fått lite fel bild av vad det innebär att gå i terapi. Alltså att det kanske är med coacher som håller på så liksom och babblar
ja,
på.
Typ. Absolut, ja, absolut.
Verkligen, och jag brukar säga att den riktiga terapin sker mellan sessionerna.
Ja.
Alltså i klientens liv när den får processa det här och liksom applicera det den själv kommer fram till i sitt liv.
Ja, verkligen.
Ja. Fint.
Ja. Men lite anknytningsteorier då. Vi, vi pratade ju lite grann innan och kom fram till att det är ju ett begrepp som alltså man har ju hört det. Och jag brukar se att det fladdrar förbi lite så här olika begrepp inom det, lite olika ord och grejer och sådär. Och jag har läst lite grann om det, men jag kan inte säga så här, skulle du fråga mig vad är det så kan inte jag svara på vad det är. Och jag tror att ganska många känner så, att man liksom har hört ambivalent tjola tjohoppsan liksom, och folk bara aha okej, okay, men jag tror inte jättemånga har stenkoll på det. Så vi tänkte liksom att det kan vara kul att bara prata lite så här grundläggande om så här, men vad är det här liksom och så. Så vill du berätta lite grann vad är anknytningsteorier?
Jag tänker innan jag går in på grunderna i anknytningsteorin så vill jag bara ta upp det här med att alla barn föds med massor av behov som behöver bli mötta för att barnet ska överleva. Och det är till exempel skydd, närhet, mat och så vidare och så vidare. Men det finns någonting som är lika viktigt som de här behoven. Och det är anknytningen till omvårdnadspersonerna. Eftersom att barnet inte kan överleva utan dem. Så vi har ett inbyggt överlevnadssystem med oss när vi föds. Och det här överlevnadssystemet bygger på relationen till de som tar hand om oss. Men det här handlar liksom inte alls om att ha en bra eller dålig anknytning utifrån hur vi vuxna tänker. Utan överlevnadssystemet går ut på att barnet ska kunna navigera i vad omvårdnadspersonerna gör i förhållande till vad barnet gör. Hänger ni med?
Hur de beter sig i situationen? Alltså, vid en händelse typ?
Ja, i olika situationer så behöver barnet hela tiden vara uppmärksam på vad den här omvårdnadspersonen gör i förhållande till vad barnet gör. Just så det. Barnet är inte en egen enhet.
Okej.
Så att om man behöver mat, då behöver man ju på något sätt signalera det.
Mm.
Men det hela kommer ju liksom bero på då hur den här vuxna reagerar tillbaka. Om den ger mat, då lär sig barnet att okej, det här var rätt sätt att be om mat. Men om föräldern inte ger mat, då lär sig barnet att det här var ju inte rätt sätt.
Just det.
Mm. Så det betyder alltså att barnet knyter an på det sättet som ger bäst förutsättningar till att få sina behov mötta. Så utifrån det perspektivet så finns det egentligen ingen dålig anknytning. Utan anknytningssystemet fungerar precis som det ska. Men det som anknytningsteorin då förklarar är hur olika typer av relationer påverkar utvecklingen. Och hur de liksom, vad de spelar för roll i vår fortsatta, alltså när vi blir vuxna, hur vi fortsätter att knyta an till andra människor genom livet. Så det är liksom anknytningsteorin. Och det är det jag tänkte gå igenom lite. Att, som jag sa innan, att om man till exempel har behövt knyta an genom att inte visa sina behov, genom att anpassa sig eller visa sina behov extra mycket, då blir det en sanning som följer med. Det blir en navigeringskarta i kommande relationer eftersom att man inte vet någonting annat. Yes. Och det är det den här teorin handlar om. Så jag kan bara dra lite kort om vem som startade det hela och var det kommer ifrån då.
Jättekul.
Och det var på 50-talet. Då var det en psykiater och psykoanalytiker som hette John Bowlby som fick i uppdrag att stötta föräldralösa barn. Och han upptäckte då vikten av tidig omvårdnad och ägnade hela sitt liv åt att forska på vilka effekter anknytningen har för utvecklingen och vuxna relationer. Och Bowlby hade en kollega som hette Anne Ainsworth. Och det var hon som på 70-talet tog fram de här olika anknytningsmodellerna som vi ofta pratar om idag. Trygg och otrygg, som de flesta känner till och använder sig av i olika sammanhang. Och hon kom fram till det här genom ett test som heter Främmande situationen. Har ni hört talas om den?
Nej, jag har inte hört talas om.
Okej. Främmande situationen gick ut på att man tog barn i ettårsåldern till ett rum fullt med leksaker tillsammans med sin förälder, eller omvårdnadsperson, men det är oftast förälder. Och de fick börja med att leka tillsammans i 20 minuter ungefär. Och sen fick föräldern lämna rummet i 3 minuter. Och så tittade hon på hur de här barnen reagerade. Och hon kom fram till att det fanns 3 olika sätt som barnen reagerade på. Och det var då hon delade in dem i trygg, undvikande och ambivalent. Och det hon såg då var att de här trygga barnen då som hon, som blev beskrivningen för dem. De här barnen växlade mellan att utforska leksakerna och att söka förälderns trygghet. Och när föräldern lämnade rummet så blev barnet ledset. Men när föräldern kom tillbaka så lät barnet sig bli tröstat. Och kunde igen då återgå till sina leksaker. Och då bedömde man att de här barnen hade en trygg anknytning. Eftersom de förväntade sig och litade på att föräldern fanns där när de behövde det. För att det var barnet hade fått lära sig sen innan.
Just det.
Och den andra gruppen, barn. De utforskade leksakerna helt obrydda om att föräldern var i rummet. Och de verkade inte reagera när föräldern lämnade rummet. Och när föräldern kom tillbaka så bara ignorerade barnet det. Och de här barnen bedömde man ha en otrygg undvikande anknytning. Eftersom barnet inte förväntade sig någon trygghet eller närhet. Och inte heller visade några behov av att behöva det här.
Just.
Men man såg när man mätte stresspåslaget att det var precis lika högt som hos de andra barnen som blev lämnade. Bara att barnet visade inte det.
Kan det vara de här som växer upp sen och är så här, jag kan själv, jag ska göra allting själv?
Precis. Ah. Ja. Och det kommer jag gå in på lite mer sen också.
Ja.
Men de här barnen hade i alla fall lärt sig att inte bli mötta sina behov. Och därför blev vi experter på att undvika sina egna behov. Och den sista gruppen barn, de utforskade inte leksakerna alls. Utan de var konstant oroliga och fokuserade på föräldern istället. Och när föräldern gick så blev barnet superledset. Men när föräldern kom tillbaka så ville det heller inte bli tröstat, eller det lät sig inte bli tröstat, utan det var fortfarande orolig. Och man bedömde då att de här barnen hade en otrygg ambivalent anknytning, för de visste inte när eller om de kunde förvänta sig närhet och trygghet och behövde därför vara konstant beredda på att inte få sina behov mätta. Det där var inte så kort som jag tänkte mig, så jag måste ta lite te här.
Ja, gör det. Men alltså, det där, ja, gud vad intressant. Alltså, det ska bli väldigt spännande att prata om det sen, liksom, jag tänker i vuxen ålder. Alltså, för att man kan ju, man förstår ju nu också jäkla vad saker sätter sig när man är barn. Alltså. Och vad jobbigt att, alltså jag tycker det låter lite som att så här, du pratar om hundar också. Alltså det här liksom, så här, matte, jag sitter klistrad på dig och så går du och så blir jag ledsen. Och sen så kommer man tillbaka och bara, jag är här nu fortfarande i stress. Det låter som en så här ångestfylld hund som inte kan vara själv typ.
Och jag tänker direkt så här, vad lätt det är att typ sabba barnen. Ja men alltså så här, du vet, alltså, med de flesta, vad ska man säga, humana förhållanden så kanske det blir mött på ett rätt bra sätt, men där barn växer upp i lite destruktiva relationer, tänker vad lätt det kan bli, när signalerna kan bli fel, hur man tolkar saker, alltså hur man lär sig att typ, så jag får uppmärksamhet så här, jag är hungrig, då ska jag bete mig så här, att det blir liksom, vad fel det kan bli.
Men jag tycker det är viktigt att säga här också att det finns inga perfekta föräldrar. Och det är inte meningen. Och jag förstår, och jag är själv förälder, att man kan tänka mycket på hur mycket man har pajat sina barn egentligen. Alltså det är ju, ja, alltså det ger ju ångest att tänka på det. Men det handlar inte så mycket om egentligen vad barnen är med om, utan det handlar ju om hur man möter dem när de har varit med om någonting. Och det tycker jag är jätteviktigt att tänka på. Oavsett vad som har hänt så kan du alltid i nuet möta ditt barn. Och även som vuxna så kan vi möta oss själva i det som vi har varit med om. Så vi får liksom inte ge upp eller tro att det är kört eller någonting.
Mm. Nej men alltså, det där håller jag ju på lite med nu. För jag, jag fick min son när jag var 23.
Mm.
Och jag menar, jag var inte på någon bra plats så. Så att där har jag ju haft lite såna där tankar. Åh nej, alltså som du sa på sabba.
Mm.
Men idag är jag ju på en annan plats. Så att idag möter jag ju honom på ett helt annat sätt.
Mm.
Det är som att jag liksom så här, nu kan jag se mina tillkortakommanden. Jag kan så här, jag kan möta honom på ett annat sätt. Även nu är han 20. Och min dotter 15. Hon är ju fortfarande i den här känsliga åldern. Alltså lite mer. Men jag känner att jag kan möta henne med kärlek på ett annat sätt. En annan förståelse.
Mm.
Och då känner jag så här, det är som att nu blir det rätt.
Mm. Mm.
Så att jag landar i det och tycker så att det känns ganska okej.
Mm. Mm.
Men jag har jobbat med dem där. Jag har sabbat mina barnkänslor, framförallt med min son faktiskt.
Mm.
Jag tänkte, oh my god, hur var jag då? Så här, shit, jag var ju bara ett barn själv. Liksom. Det här var inget bra.
Mm.
Så det är jättebra att du tar upp det. Mm. För det är just precis det här jag håller är lite i huvudet själv. Det här tankesättet.
Mm.
Att jag försöker anamma det. Så här. Men det är okej, Jimmy. Du gör ditt bästa. Du är, liksom, du är på en annan plats idag. Du kan möta, du kan förstå, du kan förklara.
Och det är det som är att läka.
Ja.
Alltså, om du kan möta dina barn när de kommer till dig och säger att de till exempel hade en upplevelse av dig när du, alltså när de var små och de upplevde någonting. Om du kan möta dem i det så är det otroligt läkande. Men om du säger, nej så var det inte alls. Då blir det svårt för det här barnet att liksom känna, även om barnet har blivit vuxen så blir det svårt för den att känna att den blir mött i sina behov. Och det går att ordna ändå, alltså även om vi har föräldrar som har gått bort eller inte har kontakt med så kan man läka. Men jag vill bara säga det att man kan hjälpa varandra att läka. Och det, om man har kontakt ska man verkligen ta tillvara på det.
Mm. Mm. Just det. Jättebra input.
Mm.
Mm. Superbra faktiskt. Ja, jösses.
Mm.
Ja, mycket som ramlar ner känner
jag. Mm. Jag sitter ju bara och drar det här till hundar. Det har ingenting med saker att göra. Men det är liksom för att det är mina barn.
Ja, nej, men det är ju inget rätt eller fel där.
Nej, precis. Verkligen. Nej, men för jag bara tänkte på det. För att jag har ju också haft den där grejen liksom att shit, fasiken vad jag har typ stressat sönderställa. För att jag har liksom varit i så, ja men, skilsmässa och sett bara, ja men du vet, jag har gjort så mycket liksom. Och så lilla Tindra som är så här lite dement nu och bara så här. Jag var så irriterad på henne liksom. Och så bara, ja fast nu är jag ju inte så. Alltså nu kan jag ju, men så nu har vi ju landat allihopa. Nu kan jag ju bemöta det liksom. Men jag har också suttit med den där, shit jag har sabbat dem.
Mm. Ja men du fattar ju precis.
Ja, ja precis.
Och det, är som, det spelar ingen roll om det är hund eller människa. Utan det är fortfarande samma tillvägagångssätt. Tankesättet, känslan är ju detsamma.
Precis, exakt.
Så att,
ja. Just det. Men jag tänker också att jag vill ta upp att jag tycker att anknytningsteorin är superbra att ta del av och att använda sig av när man vill utforska sina mönster och liksom jobba med sig själv. Men det är inte en helhetsbild och jag tänker att det är mycket mer komplext än så här. Så nu när jag kommer gå igenom de här olika kategorierna så tänker jag att det är viktigt att den som lyssnar nu inte sätter sig själv i ett fack och tror att det är liksom sanningen.
Mm.
Utan det här kan vara liksom ett sätt att förstå sig själv och sina relationer. Men det är mycket som spelar in. Mm. Precis, så ska vi gå igenom de olika kategorierna då. Så den som man säger har en trygg anknytning, kan som barn ha haft omvårdnadspersoner som fanns där och ville hjälpa till i svåra situationer. Men blev också uppmuntrad till att utforska världen på egen hand och stärka sin egen förmåga att ta hand om sig själv. Det är den här balansen mellan att liksom vara autonom, att kunna ta hand om sig själv. Det är jätteviktigt. Det glömmer en del bort ibland, att det handlar bara om att skydda och ta hand om. Men det är också att låta barnet upptäcka sin egen förmåga.
Mm.
Och här vill jag också stanna upp en stund och bara säga att det är många, jag möter många som beskriver sin barndom precis på det här sättet, att det var så tryggt. Och det var en bra barndom och de hade allting och så. Det var inga liksom trauman. Men sen när vi pratar vidare och utforskar det här så blir det ganska tydligt att det ibland finns ett glapp mellan hur den vuxna delen tänker att det var och hur det inre barnet upplevde att det var. För ett barn så är ju allt som den är med om normalt.
Mm.
Ett barn går inte runt och tänker, nu mötte inte mamma eller pappa mig i mitt behov av bekräftelse till exempel. Utan barnet känner bara att det gör ont inombords. Och hittar då omedvetet en strategi för att det ska kännas bättre. Och därför kan minnet ibland vara att det var bra. Men det är för att du inte är medveten om att det kanske var din strategi som gjorde att det blev bra. Inte att dina föräldrar mötte ditt behov.
Just det.
Ja.
Så det kan vara en stor skillnad ibland. Liksom att i terapin så jobbar vi mycket mindre barnet. Just för att det är en annan upplevelse.
Mm.
Än från ett vuxet perspektiv.
Mm.
Och sen om vi tittar då på en trygg anknytning om man är vuxen. Då kan det visa sig till exempel genom att du har lätt att komma andra människor nära. Och ha långa relationer och trivas i ditt eget sällskap. Det kan vara att du kan möta andras behov utan att ge upp dina egna. Du kan uttrycka vad du menar så att andra slipper tolka och gissa. Konsekvent mellan ord och handling. Att du är tydlig med din vilja, står upp för dina gränser. Att du har en balans mellan känslor och tankar. Och kanske det viktigaste är att du känner dig värdefull oavsett vad andra säger, gör eller tycker. Då är man ju trygg i sig själv.
Mm.
Det var inte jag. Det var så många jag inte var med på. Ja, jag
kände det också.
Ja,
jag bara,
gud. Jag kan plocka bort hälften när de inte fler. Alltså. Definitivt.
Verkligen alltså.
Men jag vill också lägga till, det är så mycket jag vill lägga till här i anknytningsteorin känner jag, men även om man inte bockar i de här sakerna så betyder det inte att man har en otrygg anknytning. Och det är det jag menar med att det är mer komplext, att det kan ju vara, du kanske har svårt att sätta gränser av andra anledningar än att du har en liksom, otrygg uppväxt. Och vi kan inte gå in på allt det nu, men jag menar det handlar ju jättemycket om vilka delar du har skapat i dig själv för att ta dig framåt i livet och vilka konflikter du har inombord som liksom bråkar om att okej, du vill det där och du vill inte det där och det finns rädslor och det finns längtan, alltså det finns jättemycket att jobba med här som inte bara handlar om anknytning.
Just det, lite överlevnadsstrategier.
Strategierna är jätteviktiga till exempel och då pratar vi om olika sätt att hantera det där jobbiga man känner.
Just.
Så att oavsett om du är trygg eller undvikande ambivalent så är det klart du kommer i kontakt med saker som är jobbiga. Och som barn hittar du alltid sätt att hantera det. Och de tar vi oftast med oss när vi är vuxna. Så det är också viktigt att titta på.
Just det.
Mm.
Men det är bra att du påpekar också det här att de här tre olika liksom inte är, säger exakt vem man är. Och det är ju lite som, och alltså om vi pratar om doshorna i Ayurveda eller astrologi eller liksom human design eller som vi pratar om de här, du är en gul person eller röd eller blå eller grön eller så här. Alltså det är ju bara liksom en liten vad ska jag säga, en liten ram. Och sen så har man ju allt annat också liksom. Så det är ju bra att du säger det. För det är som du säger, vi har ju en tendens att så här, jaha, nu är jag så här.
Mm.
Okej, då är det så jag är liksom. Mm. För att det blir lite tryggt också att sätta in sig i ett fack.
Precis.
Så att det är ju viktigt att du säger det liksom. Mm. Att man inte är så här, jaha, den är jag, okej. Ja, det är så.
Då är det kört. Utan det är, nej, men jag tror det blir hjärnan som vill sätta saker i fack för att förstå.
Mm, ja, det blir väldigt enkelt om det bara var så här.
Exakt. Ja.
Och sen har vi också en tendens att kategorisera andra människor.
Ja.
Att ja, den där personen är ambivalent eller trygg eller, ja, ni förstår.
Mm.
Men det kan ju vara så mycket mer än det liksom,
ja,
som det handlar om.
Mm. Mm.
Superbra.
Ja. Så ska vi gå in på en undvikande då?
Mm.
Om man har en otrygg undvikande anknytning så kan det vara så att du som barn inte blev mött i dina känslor. Du kanske fick höra saker som upp och hoppa. Och det är inget att vara ledsen över. Och när du behövde stöd och hjälp så fanns det oftast ingen där som kunde möta dig i det. Så du lärde dig helt enkelt att det inte var någon mening med att visa vad du känner. Och inte heller någon mening med att förvänta dig att andra ska möta dina behov. Och om det var på det sättet så kan det ju leda till att du som vuxen till exempel har väldigt lätt för att vara social och omtyckt i ytliga relationer. Men svår att komma in på livet. För att du har ju inte fått något känslomässigt språk. Så det är svårt för en otrygg undvikande att kommunicera med känslor. Men det kan ju vara väldigt lätt med ord.
Just.
Och du kanske har det lätt för att anpassa dig till andras behov. Eftersom att det är det du är van vid. Du kanske tänker mer på du kanske hellre gör slut än att bli lämnad. Du kanske vill fly när relationen fördjupas. Det är vanligt att de här personerna också tänker mer än vad de känner. Och det har ju med det att göra som vi var inne på nyss. Att man inte har det här känslomässiga språket. Och då följer man ju mer tankarna. Man vet ju inte vad man känner. Det händer saker där inne. Men det försöker man ju lösa med tankar. Och sen det här som du var inne på, Sara. Att man är mån om sin självständighet. Så om man är otrygg undvikande så är det ju väldigt viktigt att inte vara beroende av någon annan. Så att det är väldigt viktigt om man känner den här otryggheten. Och många kan också uppleva att det är svårt att hitta den här känslan av att det är helt rätt när man dejtar någon till exempel. Kanske undviker konflikter för att inte göra det värre. Och de här personerna känner sig också väldigt lätt misslyckade och otillräckliga i relationer.
Mm. Gud, vad jag kände igen det med flykt.
Mm.
Alltså det här liksom, nu är inte jag en person direkt som så här gör slut. Det är snarare så att tvärtom sitter och tills det liksom personerna har gått för länge sedan. Och man är så här, vi hade gjort slut liksom, lite så.
Mm.
Men jag tänker att just det här, att rädd för att bli lämnad. Alltså mycket den här grejen, jag känner igen. Känner du igen?
Ja, jo, men jag mer åt det här.
Ja.
Förutom att jag känner ju väldigt mycket. Så det har jag aldrig haft problem med. Men alltså som du sa, nu ska vi inte kategorisera. Men jag känner ju mer igen mig i den här än den första.
Mm.
Även om jag har många delar av den första också.
Mm.
Så att det är mer åt det här hållet liksom. Så här var det många grejer så här, där kan jag känna igen mig.
Men för det jag kände igen här, det är att jag tror att jag har alltid känt väldigt mycket. Men jag tror att jag har haft lite svårt att sätta ord på mina känslor. Men det har jag ju lärt mig typ senaste åren. För att jag i stort sett har blivit tvingad till det.
Mm.
För att jag också har en partner som är så här, men vad är det du känner? Jag ser ju liksom, jaha, ska vi se vad det här för känslan nu? Så du vet, jag hamnar där liksom. Så jag har ju verkligen fått träna på att så här, säga liksom, ja, vad är det för känsla jag känner? Jag känner ledsen. Liksom. Alltså, så att jag har ju verkligen fått öva på det.
Mm.
För att jag också tror jag har varit lite sådär, ja, men jag går upp i huvudet och tänker och vill gärna förklara runt saker.
Mm.
Att det blir en väldigt lång utläggning istället. Men vad är det du känner? Ja, så.
Ja men det där kan jag känna igen mig. Precis, så jag har nog också lärt mig som du säger. Det insåg jag nu. Som sagt, jag har nog känt, det har varit tumult på insidan. Mm. Det har varit liksom, ja, men det är vulkan där inne, men sen så fattar jag inte vad det är.
Mm.
Liksom, och så blir det såhär, jaha, men så har jag blivit jättearg.
Ja.
Jag var ju så arg förut, jag var jämt arg. Bara för att jag fick utbrott och bara var sur och tvär och som en gammal farbror liksom. Och så gick jag därifrån och typ smällde i dörren ungefär. Alltså, mm, mm. Istället för att såhär, men vet du vad, nu blir jag förbannad för att du säger så här, eller jag blir ledsen för att du säger så här, förstår du? Mm. Nu kan jag ju sätta ord på det. Så det verkar som ett barn som ska lära sig på nytt. Alltså.
Mm, absolut, om man är helt ovan vid att prata om sina känslor och visa dem. Då är det klart att det är supersvårt. Och eftersom att känslor är information från våra behov. Så blir det ju också svårt att veta vad man ens behöver. Om man inte vet vad man känner.
Åh. Oh.
Ja. Ja. Ja,
ja,
ja.
Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan. Vad behöver du?
Ja.
Nej, men jag vet inte. Vad behöver du?
Ja.
Jag bara studsar tillbaka den liksom.
Mm.
Alltså hela mitt liv i stort sett har jag levt så.
Mm.
Det är nu jag säger, men Jimmy, syrgasmasken, vad vill du? Vad är det du vill? Vad vill du? Vad behöver du?
Mm.
Det är nu jag har börjat ta ansvar för det. Alltså senaste, för att jag, 3 åren kanske.
Mm.
Alltså bara så här, nej, det här vill jag inte göra. Men jag har bara liksom gått på, men precis, lägger min lycka i andras händer på något sätt.
Mm.
Väldigt destruktivt beteende alltså, men nu är det så här gränssättning och bara nej, det här vill jag, det här behöver jag. Mm. Men jag har inte vetat vad jag har behövt.
Nej.
Ingen aning. Ja, det pirrar lite i magen. Då kanske det är bra. Så det är så här superdåligt för en liksom. Mm. Förstår du? Ganska hemskt egentligen.
Mm. Men alltså det här är ju supervanligt.
Mm.
Det här är ju nästan alla jag träffar. Så behöver vi börja här.
Mm.
Varför känner vi saker? Vad är det liksom, vad är behov för någonting? För att det här får vi inte lära oss i skolan. Vi får inte lära det av våra föräldrar. Så hur ska vi veta om det?
Mm.
Mm.
Mm. Ja, men det är så, ja, det är så knäppt egentligen liksom, att det verkligen är så här, som vi pratar om, tillbaks till back to basic. Mm. Alltså det är så här, vi måste tillbaks till våra behov liksom.
Mm.
Vad behöver vi? Mm. Alltså det är en sån basgrej, och ändå så är det så att vi helt har tappat styrningen.
Mm.
Ja. Ja, väldigt spännande.
Exakt. Ja. Mm. Ja, det är spännande. Så vi får se den sista kategorin här, om ni känner igen er i den.
Säkert.
Mm.
Ja.
Så det är då personerna som är otryggt ambivalenta. Och de kan som barn ha upplevt att de ibland blir mötta med omtanke och kärlek. Och ibland med avvisande. Och det här skapade ju en otrolig separationsångest och ett ständigt jagande efter ett sätt att få den här kontakten och närheten. Det är därför det heter ambivalent, för att det är två känslor. Man längtar jättemycket, men man är också superrädd. Och de här barnen kunde ju då inte lita på att någon fanns där när de behövde det. Och när de väl fick det som de behövde, så visste de ju inte när det skulle försvinna igen. Så det skapade en känsla av ständig oro. Och andras behov gick före. Och de lärde sig då att de inte är tillräckligt viktiga eller älskvärda. Mm. Och som vuxna då, så upplever de ofta att de behöver väldigt mycket bekräftelse. Men hur mycket de än får, så vill de alltid ha mer. Eftersom att de inte kan vara säkra på att den liksom finns kvar. Så då måste de hela tiden få det här bekräftat. Och de har nära till sina känslor och blir väldigt intensiva. Både när de känner härliga känslor som kärlek och passion. Men också när de känner jobbiga känslor som oro och osäkerhet. Så det är det här med att vilja vara så nära hela tiden, men också vara livrädd för att det ska ta slut. Och det skapar ju liksom att man har de här tentaklerna ute, att man behöver vara uppmärksam på vad partnern gör och inte gör.
Mm.
Ah, ja.
Aj, aj, aj.
Ja.
Lite igenkänning.
Ja, eller jag har en av mina partners i alla fall. Känner jag. Klockren, ja.
De här är ju ofta kanske lättare att känna igen än de undvikande, eftersom de här är så liksom känslorna är väldigt tydliga hela tiden.
Men jag tror, ja men typ 2 år sedan när du och jag såg, så då tror jag att jag var väldigt mycket i det här. För jag var livrädd att min partner skulle lämna mig. Jag var superklängig. Och liksom, han är inte sån, om man pratar om kärleksspråken, han är väldigt fysisk så. Mm. Och jag behöver liksom bekräftande ord. Så varför säger du inte att jag är fin? Varför tycker du inte om mig? Alltså jag var liksom på en ständig jakt bara efter liksom bekräfta mig. Och sen så var det ändå liksom inte nog. Mm. Så att jag känner igen, men så liksom upplever inte jag att jag är i min relation nu. Mm. Så att det är ju liksom så. Men gud vad jag känner igen de här grejerna liksom, och ständigt, ja vad ska du nu, vem ska du träffa nu, vad, alltså att man liksom nästan, alltså till slut har man ju så mycket ångest över allting bara. Du sitter hemma, ja men nu kanske du känner att jag håller dig hemma för att, ja du är inte det bra, och så går han iväg, jaha, vad ska du gå nu, alltså det blir liksom bara typ ett fängelse liksom för alla inblandade.
Det tar så mycket energi.
Oh, gud. Mm. Ja.
Men jag tänker på det du sa med att du var så men inte nu. Och det är någonting jag tänker är viktigt att ta upp också, att det är ju, de här modellerna kan ju triggas med olika personer. Att du kan uppleva att du blir väldigt ambivalent med en typ av person, och du kanske blir lite mer undvikande med en typ av person. Till exempel om din mamma var på ett sätt och din pappa på ett annat sätt, så har du ju fått kanske lite av båda. Ja, så att
Men det stämmer väldigt bra, för att jag var helt annorlunda med min exman. Så att ja, det stämmer.
Och det kan ju också bero på vad din exman hade för anknytning och vad din nuvarande partner har för anknytning.
Precis.
För det triggar ju också.
Det här är ju superspännande.
Ja, det är som pussel liksom.
Ja.
Ja, det var de tre. Det finns en fjärde som jag inte kommer ta upp här, för den är väldigt ovanlig. Men om man vill läsa om det så är det ju bara att googla. Och den kom ju till efter det här testet främmande situationen, så att den var inte med när man testade de här barnen. Så jag tänker att vi kan gå igenom lite då vad som händer nu när vi är inne på det ändå med i relationer, om man dejtar eller är tillsammans med någon med olika
spännande
mönster. Som två trygga personer har en relation, så brukar det vara relativt få problem, eftersom att båda är trygga med att uttrycka sina känslor och visa sina behov, att be om sina behov och tillgodose den andras behov. Och det gör relationen stabil och ökar den känslomässiga närheten. Som två undvikande har en relation, då finns ju risken att det här förhållandet blir ett välfungerande företag. Men istället då, man kan ju utåt sett tänka att vad bra de har det, för att allting funkar så bra. Men det som blir lidande är ju dynamiken och passionen. För att det blir väldigt svårt att komma varandra känslomässigt nära. Och sen har vi ju då om två ambivalenta dejtar eller har en relation. Då blir det ju väldigt lätt intensivt. Både vad gäller passionen men också med bråken. Så det kan upplevas som stormiga förhållanden med starka känslor, svartsjuka, uppbrott och återföreningar. Ja, så det är som en stormvind.
Ja, det låter jobbigt.
Ja, fint. Ja. Men sådana har man ju alltså sett i sin kompiskrets också under åren och så, tycker jag. Liksom sådana där som man bara, jaha, nej, nu var de ihop igen. Jaha, nu har de slut. Nej, nu har de bråkat igen. Och nu åker de på resa till Italien och det så bra. Nej, nu var det liksom,
ja, man hinner inte med. Hänger inte med i svängarna liksom. Nej. Verkligen. Ja.
Precis. Ja, och sen har vi ju då kombinationen när en ambivalent och en undvikande har en relation. Och det här är ju ganska vanligt. Eftersom att de triggar varandras mönster. Så när den undvikande blir rädd när relationen fördjupas och drar sig undan, då blir den ambivalenta jätterädd och ännu mer intensiv i sitt bekräftelsebehov. Vilket får den undvikande att dra sig undan ännu mer. Men då kommer ju en ambivalent att känna sig övergiven och tänka att jag blev lurad, vad naiv jag var som gick på allt det här. Och försöker skydda sig genom att ta distans. Men då när en undvikande har fått lite liksom, egen tid och lugnat ner sig, så inser ju den att den saknar den ambivalenta. Och förstår att shit, jag måste ju ge mer närhet, annars kommer den här personen försvinna. Så att då kommer den undvikande höra av sig till den ambivalenta. Och den ambivalenta vill ju visa att liksom, det var inte okej att du försvann. Så att den gör det. Men då kommer den undvikande tänka att nej, jag är misslyckad. Jag klarar inte av att ha relationer. Det är bäst jag drar mig undan igen. Varpå den ambivalenta ångrar sig. Och liksom söker kontakt igen. Nej, men det är okej. Liksom, och försöker ta reda på hur den kan anpassa sig så att den undvikande inte får panik. Och så är det liksom det här är ju igång. Det här mönstret är igång. Liksom att den undvikande försöker ge närhet men får till slut panik. Och den ambivalenta försöker anpassa sig. Men det är ju svårt liksom. Mm. Så att,
Shit, det låter ju också väldigt ansträngt. Det låter som en sån serie
typ. Ja, men vet du, jag tror att det är precis en sån där relation jag har varit i.
Ja.
Ja, gud, jag ser hela förloppet framför mig.
Mm.
Jag ser allt. Jag kan allting bara byggs upp. Jag ser precis.
Mm. Jag kände också igen det där jättemycket.
Mm.
Ja, helt matt.
Ja, jag blir trött. Ja. Jo, men alltså också just det. Nej, förhållande är ingenting för mig. För det är ju så jag har sagt.
Ja.
Så går jag ur förhållandet och bara, gud. Och du bara, min bror är tillbaka. Så går jag in i förhållandet igen och bara, jag orkar inte upprätthålla det här. Jag bara, nej, du.
Konstigt.
Liksom. Konstigt, ja.
Just det. Mm. Men när man är i det där så är det ju så lätt att man liksom villa bort sig i rädslan och längtan. Så att man glömmer bort liksom att det här är ju våra inre barn som kommer fram. Och alltså både den ambivalenta och den undvikande längtar ju efter närhet och kärlek. För det är ju våra behov. Men de är ju rädda för att liksom inte bli mätt i det. Eller att förlora det igen. Så om man kan se det från det sättet istället. Att våra barn som vi har inom oss är livrädda. Så kan man kanske möta det på ett annat sätt, tänker jag. Att det är ju inte, det är inte två vuxna som håller på så här.
Nej.
Mm. Ja, det ger ju mer förståelse kanske också så här. Ja. Om man tänker att det
är... Och inte vara så hård mot sig själv.
Nej, precis. Jag tror att vi är nog ganska hårda mot oss själva. Mm. I alla fall jag är ganska hård mot mig själv. Mm. Varför gjorde du sådär? Usch, nu var du dålig.
Mm.
Alltså jag kan vara väldigt hård mot mig själv.
Mm. Ja, gud, jag med. Det är alltid ens eget fel.
Ja, gud,
allting,
ja.
Allting liksom.
Ja, men och det har ju vi diskuterat. Att, eller oftast utgår ju vi båda är ganska lika, att vi utgår från att vi har gjort fel. Det är alltid så här, nu vart det ju fel. Men det kanske inte ens berodde på oss, utan det låg hos den andra personen. Men det känns som att, ja, i alla fall jag.
Jag också. Yes. Ja. Mm.
Vi är så lika, det därför vi är typ identiska mer eller mindre. Det är små skillnader. Så att det oftast blir det att den ena talar, så den andra bara, japp, halleluja.
Märks att vi är syskon, eller?
Ja.
Det är fint att ni kan dela det.
Mm, ja, det är skönt att de fattar den liksom.
Mm. Ja, jag behöver inte säga så mycket. Bara, jag fattar precis.
Ja, så det var väl de kombinationerna som kan bli då.
Ja, men alltså, det är ett superspännande ämne. Och jag tänker också att, alltså, tänk om liksom alla som är ett par kunde liksom ha lite inblick i det här, och så här då också, om det är så att så här, ja, men jag förstår inte dig och jag förstår inte dig, alltså då kan man ju gå till någon som jobbar med par och bara så här, okej, försöka reda ut, för ibland är det ju bara så att man behöver få lite klarhet i saker, men man kanske inte kan lösa det själv. Så ibland behöver man ju någon utifrån också som bara, okej, ja, men jag uppfattar att det är så här och bla bla bla, liksom, att man kan alltså dra ut saker, för jag tror ofta blir vi också så här, nej, det här funkar inte, då måste vi göra slut. Men man kanske inte alltid måste det. Alltså det, ibland går det ju faktiskt att liksom bara gå tillbaka till att försöka förstå sig själv också. Och sina basbehov liksom.
Mm. Så. Alltså verkligen. Och om bara båda vill så är det den absolut mest läkande, alltså det mest läkande sättet. Mm, jag måste omformulera mig lite. Det är, om man i en relation kan läka så är det mycket mer effektivt än att göra det på egen hand. Alltså i magoterapin till exempel säger man att vi föds i relation, vi såras i relation och vi läker i relation.
Mm.
Så att det om din partner kan möta dig i dina behov så kommer det läka dig.
Just det. Mm. Mm. Och det där är ju ganska intressant, för man blir ju inmatad hela tiden med att säga, nej men du måste liksom fokusera på dig, du måste läka ditt skit liksom. Mm. Och sen så möts, men det är som du säger, alltså ofta tycker jag att när man då har gjort sin egen resa, då kan ju den resan ofta handla om att man inte ska vara med den här personen.
Ja.
För då har man dragit åt ett annat håll. Mm. Så jag tror det är viktigt liksom att kunna alltså, läka, som du säger, i relationen också.
Så. Jo, för du måste ju spegla det mot någon som speglar den, så att man får se sina egna sidor, tror jag.
Mm. Mm.
För att annars blir det bara en flykt, att du åker upp till Himalaya, jag sitter och mediterar i bergen i 4 veckor liksom.
Mm.
Men det är klart, det är ju en flykt, för det är ju såhär, ja, vad gud vad skönt och harmonisk är, ja, fast du har inte kommit någonstans.
Mm.
Sen går du tillbaka till Stockholm och träffar en ny tjej eller partner eller kille eller vad det är. Ja, och då är det samma sak igen.
Ja.
Då utspelar sig det. Du måste få läka dem tillsammans med någon.
Mm.
Ja. För jag hade en partner, hon sa det också, att du utvecklas tillsammans i relation till andra.
Mm.
Den har faktiskt fastnat på. Gud, vad håller de på med den? Nej, men hon sa just att du utvecklas i relation till andra, och det ligger någonting i det.
Mm.
För att jag tror att de relationer jag har varit i som har varit ganska stökiga har ändå gjort att jag har utvecklats.
Mm.
Jag kan ju se det nu. Alltså, jag är ju där jag är idag tack vare att jag har speglat mig själv. Framförallt i yngre år så har jag ju skilt ifrån mig liksom, att det har varit hon var så, men sen så bara, men vänta nu, hur var jag? Nu kan jag ju se tillbaka och jag var nog inte så rolig att göra med på den tiden liksom.
Mm.
Förstår du? Det var inte, jag skilde ifrån mig. Det var offerkoftan på mig liksom. Idag kan jag ju se så här, shit, jag tog inte ansvar.
Mm.
Men, och det hade jag liksom inte lärt mig, men det var på något sätt måste speglas i någon, så att det är rätt intressant det där.
Mm. Ja, men det tänker jag också på min en tidigare relation. Där tror jag att jag la mycket locket på. Alltså så. Att det var liksom de problem som fanns. Det var så här, nej men det är så bra allting. Alltså att man hamnade där för att man orkade inte in och gegga i det där. Och så gick man bara runt lite som robotar istället. För att så här, vi vill inte paja det här. Vi har byggt upp liksom.
Mm.
Medan den relation jag har nu har ju verkligen varit, alltså, berg- och dalbana deluxe liksom. Och där, det har ju också utvecklat mig otroligt mycket. Och oss som par.
Mm.
Även om så här, många gånger har man tänkt såhär, men ska vi verkligen vara tillsammans? Har vi ju funderat på många gånger liksom. Men sen har vi ändå liksom fortsatt och hittat nya sätt. Och så här, och det är en cool utveckling. När man vågar liksom vara kvar i det, tycker jag.
Verkligen.
Mm.
Och det är ju inte ett lätt jobb. Alltså, om man vill gå in i det här och liksom utmana sina mönster, då behöver man ju också fejsa sina rädslor. Och det är ju läskigt.
Mm.
Så det är ju inte bara att man säger så, okej, nu vill vi jobba med det här, så läker man. Utan det är ett arbete däremellan som kan vara ganska jobbigt. Men det är ju så värt det.
Mm. Ja, men verkligen, för just alltså, som vi pratade om tidigare, det är så lätt att bara ta tillflyktvägen, liksom exit man drar. Och så hittar man en annan partner som man tänker, men det här är nog bättre. Det här blir bättre. Mm. Och sen så står man fortfarande med samma liksom, mönster och bara, jaha, nej det var inte alls, nej okej, nej men då tar vi nästa då, eller?
Ja,
så, just det. Också,
Ja, nej precis, du kommer ju inte undan. Du måste ju liksom gå igenom.
Då bara, vem är den gemensamma nämnaren i alla mina
relationer? Ja, men alltså det är lite där jag har. Ja, exakt. Det är så här plågsamt att komma på det. Så bara vänta nu. Mm, okej.
Okay. Ja.
Men.
Det är så kul när man tänker på det. Bara, ja, och det var jag.
Japp.
Precis.
Tackars mig. Nej, det var inte synd om mig. omedvetet inkompetent bara.
Ja, exakt. Känner du att du liksom har fått lagt grunden till anknytningsteorin?
Ja, men det tycker jag. Det här är väl liksom det som alla snackar om när de pratar om anknytningsteorin. Det är liksom den nivån. Vill man fördjupa sig i det här så finns det ju mängder av böcker och kurser och terapeuter att gå till.
Alltså, tusen tack. Verkligen. För att du ville dela med dig av allt det här och din fantastiska kunskap.
Ja, men tack själva.
Ja.
Men om man lyssnar och vill komma i kontakt med dig, vad hittar man dig då?
Lättast är väl på Instagram, där jag heter Caroline Foyer. Och jag har även en hemsida som är syntes-samtal. Så där hittar man mig.
Och du finns ju både online och på plats i Gamla stan.
Ja, precis.
Härligt, och vi länkar till allting i avsnittsbeskrivningen så att folk hittar till dig.
Tack.
Tusen tack.
Tack så jättemycket.
Ja, nu fick vi verkligen någonting att fundera på här. Jag vet ju vad våra samtal nu närmsta dagarna kommer handla om när vi kör våra dagligdagsiga telefoner liksom.
Verkligen.
Ja, det... underbart. Jag fick mycket, mycket tankeställare kan jag säga.
Ja, men jag med. Det är bara snurra i huvudet nu. Nu är jag så här... Ja, men om jag träffar någon dag, då kommer jag börja tänka på de här. Så kommer jag börja... Jag ser redan så här mina tankar går.
Nu stänger vi. Stänger av
det. Jag får spela piano en stund.
Ja, det ska jag göra. Men till lyssnarna så säger vi som vanligt att tack för att ni lyssnar och peppar och stöttar. Och vi ses nästa vecka, samma tid, samma kanal.
Samma tid, samma kanal.
Tack och hej, leverpastej.
Tack och hej, leverpastej.